Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om amerikansk historia med mig Per Fjärdingby, där jag tänkte att jag skulle fortsätta översiktsserien, själva huvudserien i den här podden. Och det har blivit en liten paus här. Ni som följer den i realtid märkte att det inte kommer ett avsnitt på några veckor. Ibland kommer verkligheten emellan. Men nu tänkte jag skulle återuppta serien här, och precis när det blir sommarvarmt så har vi istället kommit fram till mer eller mindre det kalla kriget då. Så vi har ju tittat lite grann senast i serien på andra världskriget, och som alla vet så är det ju en väldigt stor och omtumlande händelse som påverkar hela världen i princip. Och det är klart att efter ett sånt krig så står ju världen med väldigt många utmaningar, nya maktstrukturer, stater som har fallit, stater som har segrat, allianser som är frågan om de håller samman och så vidare. Så att USA kommer ju gå in i det här, som ni alla vet, in mot kalla kriget och en slags kamp med Sovjetunionen. Och i det här första avsnittet så tänkte jag att vi skulle kolla lite grann på hur det ser ut efter kriget och när den här så kallade järnridån som Churchill myntade faller över Europa då. Och sen så fortsätter vi framåt här med kalla kriget och slutet av 40-talet och början av 50-talet. Innan dess så fortsätter jag lite grann serien om öl också. Vi har gått igenom de här klosterölsstilarna, trappistölar och så vidare. Stilar som enkel och dubbel och trippel och kvadruppel och apt och blond, brun. Men i förra avsnittet så sa jag att vi kommer att prata om annan belgisk stark ale som inte är kopplad till kloster. Och det är ju flera öl som är legendariska och flera exempel som är bland de bästa som finns i ölväg egentligen. Som på ett eller annat sätt då, inte har någon koppling till klostret. Alla de här klosterölen är ofta också väldigt trevliga, men på något sätt har de ju koppling till ett kloster då. Men det finns ju väldigt mycket annan stark belgisk ale, oftast ljus då, men också en del mörka som är relativt snarlika klosterör då. Men det är inte så tydlig stil, utan de kallas oftast bara för starka belgiska ale eftersom de egentligen varierar väldigt mycket kring både smak och layout och så vidare. Flera av dem är ju väldigt riktiga klassiker och goda och inte sällan så ganska prisvärda också eftersom de tuffar på liksom, bryggts i år ut och år in i Belgien då. En av de första man tänker på kanske Duvel då, som är en ganska, kan man säga, lömsk öl med tanke på hur ljus och lätt drucken den är, men som ändå ligger på 8,5%. Det kanske finns någon koppling ner till Duvel, just betyder jävel kan jag tänka mig kanske. Och den görs i princip bara av pilsner, malt och socker då, så att det är inte, och väldigt lite humle karaktär då i originalet. Nu har de gjort några specialvarianter också då, men det är ju som med all belgisk öl också gästen som ger ölet ett väldigt karaktärsfullt och fin karaktär då. Så det är en typisk belgisk öl och den finns på att få tag på ganska lätt. Och har ni inte testat Duvel så tycker jag ni ska göra den. Otroligt fin och god öl som är lättdrucken men ändå så att säga torr och stark i finishen. Det finns ju också andra sorter som har lite fantasifulla, härliga namn. Det finns ett som heter Judas, kanske snarare liksom tvärtom mot klostren. Det heter Djävulen och Judas och så vidare. En man kan lyfta fram är ju Delirium Tremens då. En öl som har en fantastisk layout på flaska och etikett och en rosa elefant på sig. Och så finns det en mörk kusin som heter Delirium Nocturum. Och det är ju nästan som man blir halvlullig bara att se på de här flaskorna och etiketterna då, som ju är helt fantastiska färgexplosioner. En annan som också jag kan rekommendera att testa är en öl som heter Golden Drak, som har just en gyllene drake på etiketten och på en annars så här klassisk bullig liten belgisk flaska då, som är helvit. Så att de här flaskorna sticker verkligen ut och jag måste säga att ölet inuti är ju också sticker ut också väldigt, väldigt positivt då. Det är ju många av de här belgiska ölen som har fantastiskt fina glas då serveras i och klosterölen har ju oftast kuper och de här ölen har ju kanske ibland lite kupor med en liten twist. Och när det gäller glas kan man också nämna en annan klassiker, en lite starkare ale, den bärnstensfärgade belgiska alen som heter Quack. För det första är det en trevlig öl och typisk belgiskt gästkaraktär då, men det här är väl ett öl som kanske mest uppmärksammas för just glaset. Ni får gärna googla en bild då, Quack, K-W-A-K då. Det är ett glas med smalt avlångt glas då, med en rund kulformning längst ner då, väldigt smalt på midjan och överst så nästan format som en slags lur då. Och det här är ju ett glas då som inte kan stå om man försöker ställa det på bordet. Eftersom det är klotformat längst ner så kan man inte ställa ifrån sig glaset då. Utan man behöver någon form av anordning då. Och det här glaset kom enligt legenden till under Napoleontiden då. Kuskar inte fick lämna kuskbocken, alltså, ja, kuskbocken alltså där man sitter och kör. Och Paul Quack som grundaren heter, han skapade helt enkelt ett glas som kusken kunde med enkelhet bara hänga i en kryka på kuskbocken då, så att man kunde sitta där och dricka. Och numera så kommer oftast glaset då med en snygg träställning som kan fungera som en sån kryka och hänga glaset på då. Och så har den här träställningen ett handtag. Och det finns ju singel, alltså för ett glas. Ibland finns det ställningar för två eller fyra glas. Och i Belgien på vissa ställen så finns ju bord som har en sån här kryka så du kan hänga det på sidan av bordet då ju. Och just alla de här klassiska ölen med fantastiska namn och historier och glas är ju ett väldigt bra tecken på just öllandet Belgien. Och det finns ju inget annat land som har ett så brett och spännande utbud av öl och ölstilar. Och så har ni aldrig varit i Belgien så är det värt ett besök egentligen bara för att odla ölintresset då. Så försök att få tag på någon av de här fantastiska ölen. Duvel, Delirium Tremens, Delirium Nocturum, Golden Drak, Quack och så vidare. Nästa vecka tänkte jag att vi skulle ta en liten så här, vad ska man säga, kusin till klosterölar och belgiska ale. En ölstil som har blivit väldigt populär på senare år som heter Cézanne. Och då kan man försöka få tag på den klassiska Cézanne DuPont från Brasserie DuPont. Men det finns också Cézanne Bock. Oppigårds svenska bryggeriet har gjort en Cézanne Naturelle. Och även det här svenska klosterbryggeriet Vreta har gjort Nunnans skördeöl. Som skvallrar lite grann om vad det är för typ av öl då. Men vi pratar mer om den i nästa avsnitt. Går vi tillbaka till historien då, så andra världskriget kan man väl sammanfatta med att det förändrade den globala maktbalansen på många sätt. Lite förenklat såklart så kan man väl säga att innan kriget så hade ju de europeiska makterna dominerat och styrt väldigt mycket över stora delar av världen. Men efter 1945 och efter andra världskriget så blir det ju på något vis USA och Sovjetunionen som kliver fram som världens två supermakter då. Och USA och Sovjetunionen hade ju liksom på något vis behövt tona ner sina olikheter för att kunna besegra Nazi-Tyskland och även Japan då. Men det var ju i grunden två helt olika system, både politiskt och ekonomiskt och så vidare då. Och den här konflikten mellan USA och Sovjetunionen som ledde till det här så kallade kalla kriget då. Om andra världskriget var det varma kriget så blir den här terrorbalansen som uppstår på något vis, och den här kampen mellan länderna då snarare kallas för kalla kriget. Och det stegras ju stegvis i slutet av andra världskriget och under de efterföljande två åren kan man säga, innan man kanske säger att kalla kriget har kommit igång på allvar då. Och till en början så försökte man ju förhandla och lösa sina olika åsikter kring delningen av Europa och ekonomisk återuppbyggnad, atombomber och så vidare. Men i slutändan så kunde man på något vis inte enas och hamna liksom allt längre ifrån varandra i sina ställningstaganden då. Så tittar man på kalla kriget och konflikten mellan USA och Sovjetunionen så hade ju den rötter från tidigare då. Redan 1917 när bolsjevikerna tog makten i Ryssland och Lenin förde landet ut ur första världskriget, så var det egentligen första steget om man tittar tillbaks riktigt långt. Och Sovjetunionens mål att sprida revolutionen och kommunismen över hela världen var ju en slags ideologisk utmaning till själva grundbulten i USA med fri marknad och fria val och individuell frihet. Och brutaliteten i det sovjetiska styret under Stalin på 20-talet gjorde ju inte amerikanerna mer villigt inställda till Sovjetunionen. Och Stalins, den här så kallade icke-aggressionspakten med Hitler och invasionen av de baltiska staterna och Finland gjorde ju heller inte saken speciellt mycket bättre då. Så Sovjetunionen såg ju också på USA med misstänksamhet, och kapitalismen var ju oförenligt med kommunismen som man såg då. Och de mindes ju också hur Woodrow Wilson hade föraktat Lenin och skickat amerikanska trupper till Sibirien 1918 då i slutet på första världskriget. Och USA erkände ju heller inte Sovjetunionen förrän Roosevelt gjorde det 1933, vilket också var en liten tagg i sidan på Sovjetunionen då. Så man kan väl säga på något vis att redan innan andra världskriget så var ju inte de här länderna på bästa fot med varandra då. Så det som gör att man kunde ändå skapa en allians mellan länderna, det är ju helt enkelt bara en gemensam fiende i form av Tyskland och Hitler då. Och med start då när Tyskland anfaller på östfronten 1941 så är ju liksom tvingas det ju ihop USA och Sovjetunionen på något sätt, och USA börjar skicka ekonomisk hjälp. Och sen USAs fördröjning av att öppna upp då en västfront gjorde ju Sovjetunionen ytterligare bittert. Det här har vi pratat om mycket tidigare då. Och trots samarbete under kriget så stod det ju klart redan i slutet av kriget att båda ländernas visioner om framtiden inte såklart stämde speciellt mycket överens då. Medan USA ville sprida demokrati och liberal kapitalism, fria val då i de befriade länderna, så var ju Sovjetunionen mer villiga att skapa en buffertzon och skapa kommunistiska lydstater i de länder som var befriade då. Konflikten hade ju börjat bli uppenbar redan vid den här Jalta-konferensen som vi pratade om tidigare, men den skulle ju också bli mer uppenbar vid nästa konferens mellan världsdelarna vid Potsdam då. Och när det gäller Potsdam då, så är ju den nya presidenten Harry Truman som representerar USA, och han hade ju extremt liten erfarenhet av internationella frågor. Han hade ju heller inte på något sätt egentligen involverats alls av Roosevelt i utrikespolitiken. Och en viktig skillnad mellan de båda presidenterna var ju att Truman inte alls litade på Sovjetunionen och föraktade Stalin. Och Truman hanterade Sovjetunionen betydligt mindre flexibelt. Och han hade bara varit i Vita huset några dagar innan han började uttrycka sin tuffare inställning mot Sovjetunionen och kritiserade landet för att bryta mot överenskommelser från Jalta. Och Truman var ju en man som ibland varit så rak på sak. Och när Truman kritiserade den sovjetiska utrikesministern Molotov för att inte följa Jalta-överenskommelsen så protesterade ju Molotov och sa att han aldrig någonsin blivit tilltalad på det här sättet någonsin i sitt liv. Då. Han var helt enkelt kränkt i ordets rätta bemärkelse. Och då svarade bara Truman kort och gott: carry out your agreements and you won't be talked to like this. Så att han är... börjar väl lite oflexibelt där, sätter hårt mot hårt då. Samtidigt var ju Trumans förhandlingsutrymme i slutet av kriget ganska dåligt och USA var ju fortfarande involverat i kriget med Japan och Truman kunde ju inte gärna riskera en ny väpnad konflikt i Europa mot Sovjetunionen och Stalin då. Så i juli 1945 efter att Tyskland kapitulerat men innan Japan gjort det då, så träffades Truman och Churchill och Stalin i Potsdam då, som jag tror är en förort till Berlin då. Och det var där man bland annat delade upp Tyskland i 4 ockupationszoner som kontrollerades av segermakterna och bestämde att nazistiska organisationer skulle vara förbjuden och att tyskarnas krigsförbrytelser skulle tas upp i en internationell domstol då, det som ledde till de här kända Nürnberg-rättegångarna. Och vid den här Potsdam-konferensen så kom ju konflikten mellan väst och öst som skulle prägla kalla kriget och bli väldigt tydligt. Och mycket av motsättningarna berodde ju på den förändrade militära situationen efter Jalta-konferensen. För att Sovjetunionens röda armé hade ju flyttat fram sina positioner och kontrollerade ju helt enkelt Östeuropa och stora delar av Asien. Stalin hade inte efterlevt sin del av vad man kommit överens om vid Jalta. Och Stalin var ju väldigt intresserad av att ta resurser och industri från Tyskland till exempel för att återuppbygga sig i ett eget lands förstörda ekonomi då, medan USA och de västallierade fruktade att de skulle behöva stå för hela kostnaden att bygga upp Tyskland igen då. Och de här motsättningarna var ju det som ledde till att Tyskland delades in i 4 tydliga ockupationszoner då, där USA, Frankrike, Storbritannien och Sovjetunionen ansvarar för varsin zon då. Det var ju också i samband med Potsdam som Truman varnade Japan då om att de skulle utsättas för förödelse om de inte kapitulerade. Och på konferensen så ger också Truman lite hintar till Stalin om att man i USA faktiskt hade lyckats att ta fram atombomben då. Och utifrån den här senare utvecklingen när man släpper då atombomberna över Hiroshima och Nagasaki så, och kopplar in till kalla kriget, så kanske inte är så konstigt att några tycker att atombomberna snarare utgör inledningen på kalla kriget snarare än slutet på andra världskriget då.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den här vägen framåt då, att dela geografiska områden i varsin intressesfär då, när man inte kommer överens, som man då började göra med bland annat Tyskland, Österrike och så vidare, det skulle ju bli en väldigt viktig grundbult i kalla kriget och i sin tur då leda till ett delat Europa. Västmakterna hade ju befriat västra Europa och Skandinavien och Italien, medan Sovjetunionens röda armé hade flyttat fram sina positioner i Östeuropa hela vägen ner till Balkan i princip, och Stalin ville ju ha Östeuropa som en buffertzon. Särskilt Polen var ju väldigt viktigt för Stalin då. De ville till vilket pris som helst ha lojala kommunistiska styren i de här länderna. För den här delen av Europa då, alltså Östeuropa, skulle aldrig mer kunna få utgöra då en språngbräda för invasion av det ryska hjärtlandet så som hade skett då med Nazi-Tysklands anfall då. USA och västmakterna ville ju istället se att folket i de befriade länderna i fria val själva skulle välja styre då. De ville ju inte ha någon form av kommunistiskt kupp. Och det här var ju kruxet liksom. Sovjetunionen såg ju fria val som samhällsfarliga, eftersom de visste att demokratiskt valda regeringar riskerade att vara fientligt inställda mot Sovjetunionen. De ser det lite som en kapitalistisk kupp då, som precis som västmakten ser det som en kommunistisk kupp om man inför kommunistiskt styre då. Istället så såg man ju under kalla krigets inledning till att de här så kallade satellitstaterna, som de blev kallade i Östeuropa, fick kommunistiska regimer som istället var lojala mot Stalin då. Fria val, det struntar man i, och inga internationella observatörer godtogs då. Och som man kommer att se sen under årens lopp, så om det skedde protester och uppror, så slogs de ju snabbt ner av militären i Östeuropa, de stöd från Sovjetunionen. Så den här uppdelningen av Europa från Baltikum vid Östersjön till Balkan och Adriatiska havet får ju då namnet järnridån efter Churchills beskrivning. Det här järnridå-talet är ju fascinerande i sig då. Churchill håller ju faktiskt talet under ett besök i USA vid ett college i den lilla staden Fulton i Missouri 1946. Så det är ju ganska oväntat framträdande där det här kända citatet kommer då. Men det är i alla fall där på det här college som man fäller de här klassiska orden där då. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Och Tyskland var ju såklart en nyckel för uppdelningen av Europa då. De här temporära zonerna blev ju allt mer etablerade. Överenskommelsen vid Potsdam att hantera Tyskland som en ekonomisk enhet började överges då. Sovjetunionen tog ju mängder av industriutrustning från sin zon då och fraktade till Sovjetunionen. Samtidigt som de tre övriga zonerna, så började efter den inledande lite hårda ockupationen, så gav det ganska snabbt vika för en mer human behandling av befolkningen och en ekonomisk upprustning utav zonerna då. Och tanken om att slå ihop de här zonerna uppstod ju ganska snabbt, och västmakterna ville ju se ett tyskt återförenande då. Tanken av ett enat Tyskland, det var ju emellertid någonting som Sovjetunionen absolut inte ville, och därmed så inte intensifierar sig de sin förvandling av sin zon då till ett kommunistiskt styre då. Så här blir ju så att säga grunden till att det uppstår ett lite större Västtyskland och ett lite mindre Östtyskland blir ju skapat här genom de här fyra zonerna där tre stycken blir Västtyskland sen då. Samtidigt så konsoliderar ju Stalin också sitt grepp om Östeuropa då. De här kommunistiska regimerna infördes ju i Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien. Man gick försiktigt fram då i början för att inte provocera väst, men via sådana här kommunistiska styren så kopplade man greppet i öst. Och spiken i kistan kom ju, kan man säga, 1948 i Tjeckoslovakien, när en kommunistisk kupp genomfördes som slog ner då det demokratiska styret i Tjeckoslovakien då. Och delningen av Europa var ju nu på många sätt en effekt av andra världskriget, och präglades ju av de här ideologiska förtecknen då. Båda sidor, kan man säga, försökte föra över sina värderingar då, både politiska och ekonomiska, till de områden som respektive arméer hade befriat. Och därmed blev ju positionerna oerhört låsta. Sovjetunionen var lika ovilliga att dra tillbaka sina intressen från Östeuropa som USA och Storbritannien var att dra tillbaka sina intressen från Frankrike, Tyskland och Italien då. Och västmakterna började ju då se sin forna allierade Stalin som i princip nästan lika farlig som Hitler hade varit innan kriget. Och precis som Tyskland försökte dominera Europa och delar av världen, så började man helt enkelt se Stalin som en lika aggressiv diktator som ledde en kamp om att sprida kommunismen över hela världen då. Så nu har det ju uppstått då liksom ganska snabbt efter kriget, så uppstår ju då ett delat Europa då, den här järnridån. Man ska ju också, tycker jag, lägga an ett historiskt perspektiv på den här delningen, för delningen för liksom Centraleuropa var ju inte heller riktigt logiskt historiskt heller. Det här är någonting man ofta glömmer bort under senare delar av kalla kriget, att delningen av ett öst- och västeuropa, grunden till det kommer ju väldigt långt tillbaka historiskt, liksom i delningen mellan Öst- och Västrom som sker år 395 redan då. Det är ju en tydlig kulturell och religiös delning där, liksom mellan det som blir ortodox, Konstantinopel styrt och sen Moskva styrt, ortodox kristenhet och det som blir katolska väst som sen då i sin tur delas upp i protestantiskt och katolsk nord och syd då. Men den här tydliga delningen gör ju att länder som Baltikum, Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien och delar av västra Balkan har ju på något vis kulturellt och intressemässigt väldigt mycket tillhört Västeuropa genom århundradena fram i historien då från 395, medan länderna som Belarus, Ukraina, Bulgarien, Rumänien och de östra delarna av Balkan liksom tillhört mer då den östra intressesfären då. Men med kalla kriget så var ju egentligen gränsen för, om man säger öst, framflyttad västerut så att säga. Och det här tydliggörs ju väldigt mycket egentligen efter murens fall och Sovjetunionens fall då 1989-91 när utvecklingen mot demokrati och marknadsekonomi oftast går snabbare i många av de här länderna som hade mer av en västlig tradition då. Ja, nu vart det lite stickspår, men det får ni acceptera om ni lyssnar på den här podden när jag hoppar bortanför mina punkter. En viktig fråga så här i slutet av kriget var ju fortsatt ekonomisk hjälp till Sovjetunionen och staden hade ju till stora kostnader försökt att industrialisera landet på 30-talet och kriget hade ju förstört enormt mycket av både industri och jordbruk i Sovjetunionen. Landet behövde verkligen hjälp från utsidan för att kunna byggas upp då. Och USA trodde ju därmed att de hade lite grann av ett trumfkort på hand då. Sovjetunionen var så beroende av ekonomisk hjälp då. Alltså egentligen en fortsättning av det här Lend-Lease och andra typer av lån från andra världskriget. Att USA skulle kunna utnyttja situationen till sin fördel då. Men i takt med att relationerna försämras vid Potsdam och efter freden så ströp ju USA ekonomisk hjälp till Sovjetunionen och Stalin nekades att ta industriella resurser från Tyskland i stort och så vidare. Och istället för ekonomisk hjälp från USA så började Sovjetunionen systematiskt istället flytta industrier från både sin ockupationszon i Tyskland och från andra delar av östra Europa men även Manchuriet då, som man hade ockuperat i Kina då. Så Sovjetunionen började bygga upp sin ekonomi då på sitt eget sätt kan man säga. Och det här gör ju att bitterheten mot USA ytterligare då fördjupades då. En aspekt av det som ska bli kalla krigets inledning som överskuggar mycket annat var ju atombomben och det här nya supervapnet som USA använde mot Japan väckte ju många svåra frågor och dilemman för de andra länderna, både allierade och fiender, och få saker påverkar väl kanske förhållandet mellan USA och Sovjetunionen så mycket som atombomben. Roosevelt och Churchill hade ju aldrig informerat Stalin om atomprojekten och hållit det hemligt. På sätt och vis hade man nästan lagt grunden till misstro och upprustningsproblematiken för efterkrigstiden redan där då. Stalin hade ju visserligen via spioner kunskap om Manhattan-projektet redan 1943 och han hade ju också skapat ett eget program för att utveckla atombomber. Men redan när Truman hintade om att USA har tillgång till atombomben vid Potsdam så hade ju Sovjetunionen kommit relativt långt i sin egen utveckling av atombomben då. Redan från start var ju positionerna låsta. USA föredrog ju att kunna rusta ner sin konventionella militära förmåga och liksom också förlita sig lite mer på atombomben. Och även om man föreslog begränsningar och internationell inspektion och övervakning så innebar USAs plan att man gärna ville behålla sitt monopol på atombomben under många år då. Den sovjetiska responsen blev ju också rätt given. Man föreslog ju en plan för att helt förbjuda produktion och användning av atombomber och förstörelse av befintliga bomber då. Den planen låg ju helt i deras intresse eftersom de inte hade demobiliserat Röda armén och ville förlita sig på konventionella militära medel. Så någon överenskommelse kring atombomben och reglering över utveckling och så vidare, det var ju omöjligt eftersom återigen positionerna var så diametralt olika och låsta då. Och det här så kallade atomdilemmat blev ju en stor del i rivaliteten och konflikten mellan väst- och östblocken då. Så kalla kriget blir ju på något vis ett faktum där. Europas delning, båda sidors försök att maximera de vinster och framsteg som man har gjort i slutet av kriget och så dilemmat kring atombomben ledde till en situation med två supermakter, USA och Sovjetunionen, som inte litade på varandra och inte kunde hitta några gemensamma internationella lösningar på efterkrigstiden då. Och resultatet var ju helt enkelt att kalla kriget kommer då här samtidigt som järnridån faller över Europa. Men mer om kalla kriget i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.